Ja, då fortsätter vi helt enkelt, ja. Vi är, just det, det är nu jag måste vara riktigt intressant så ni inte kommer in i den där efter lunchkoman, eller hur? Så jag ska försöka. Lilian Lindén som jobbar med studentmissionen, hon skjutsade mig upp hit så vi fick möjlighet att prata en del, och då sa hon att jag är min chef Stefan Gustafsson, hon sa, ja, han är ju lite mer finsk än vad du är, Mats, för Stefan han pratar liksom lite lugnt och sådär, men han hade hört en annan person som då pratade väldigt intensivt och så här, va. Hon sa, det var så jobbigt, jag orkade inte med, alltså, för det var så intensivt, så hon blev trött bara av att lyssna på honom. Och jag är ju lite mer åt det hållet då, ibland, hur som helst. Men i och med att den här, jag skulle vilja hålla i den här, så där, då kan jag bli lite mer livlig nämligen. Så, jag brukar köra något som heter stand-up philosophy ibland, där jag skojar och filosoferar samtidigt. Men, nåväl, jag ska försöka hålla er vakna. Det var budskapet. Och nu då så kör vi vidare med Råttfällan och Svarta lådan. Och böckerna, nu tycker Marcus att jag ska göra reklam för mina böcker. Tack för det. Utan Jesus ingen mobil i fickan. Ett litet farsdagstips. Ja, det kanske är för sent. Eller inte. Man kan ju fira ikväll. Om hur kristen tro la grunden för modern vetenskap. Det är vetenskapsfilosofi lite grann. Inte så mycket. Men framförallt vetenskapshistoria. Och jag skulle gärna hålla egentligen ett föredrag om den här boken. Och har gjort det innan de här föredragen som vi har talat om nu. Därför att när man tänker på vetenskap och tro så brukar man för det mesta tänka på evolution och Big Bang och allt det här. Man kastar sig in i de frågorna. Och som jag har sagt tidigare så tycker jag de är ganska snåriga. Det är väldigt många nivåer, det är väldigt mycket, det är nästan oöverskådligt. Nästan, tycker jag. Och det är många experter man måste lita på och så. Och då kan det lätt skapa tvivel och man känner, ja, vi har inte svar och så. Därför vill jag prata om det här först egentligen. Och därför blir det lite extra reklam för den här boken nu. Därför att när man ser att modern vetenskap hade med största sannolikhet inte ens existerat. Om det inte vore för kristen tro. Då kan man känna sig lite tryggare när man upplever att vetenskap och tro står i någon sorts spänning i relation till varann. För det är en sorts intern problematik på sätt och vis. Om kristen tro ligger som grund för modern vetenskap. Och blanda nu inte ihop modern och antik vetenskap. Antik vetenskap fanns, de gamla grekerna hade det, egyptierna hade det, babylonierna. Alla har haft någon form av antik version av teknologi och sådana saker. Men det är bara på en av de så att säga, pucklarna av teknologisk antik kunskap. Det är bara på en av dem som det har stuckit iväg på ett sätt som aldrig har skett i mänsklighetens historia tidigare. På den grekisk-romerska så att säga, antika teknologipucken så började utvecklas någonting i och med medeltiden, den kristna medeltiden och sen framåt. Någonting som aldrig har skett tidigare, nämligen modern vetenskap börjar ta form. Och då har idéhistoriker funderat, vad var det som hände där? Hur kunde det ske? Vad var det för tankar som fanns med som gjorde att det antika sättet att tänka om vetenskap förvandlades till att bli modern vetenskap? Hur kommer det sig att de gamla babylonierna inte hade datorer? Hur kommer det sig att grekerna eller egyptierna eller antika kineser inte hade mobiltelefoner och så vidare och så vidare? Många lever i vanföreställningen att vetenskapens utveckling bara har gått så här. Och det är inte sant. Det har gått så här. Och sen vid ett tillfälle, eller jag vill säga, vid ett tillfälle, lite för, men så tar det iväg så här, skickar iväg på det sättet. Och det är vetenskapshistoriker, experterna som jag citerar. Så det är inte kristna apologeter eller teologer som uttalar sig. Utan det är experterna kring just de historiska frågorna som uttalar sig. Så det är massor med citat. Och då visar man på hur, så att säga, medeltida kristen teologi egentligen innehåller frön till vetenskapligt tänkande. Det är när man stoppar ner den antika grekiska vetenskapen i den kristna medeltida myllan. Det är då det växer upp modern vetenskap. Och utan den myllan, ingen modern vetenskap. Med största sannolikhet förhåller det sig på det sättet. Och så finns det ett gäng myter som då ska hålla fast vid den här tanken. Det som hjälper vår kultur att hålla fast vid vanföreställningen att kristen tro och vetenskap befinner sig i någon form av historisk konflikt i relation till varandra. Det är en myt. Kristen tro och modern vetenskap har inte befunnit sig i någon sorts historiskt krig. Det är en myt från 1870-talet. Tanken att man på medeltiden trodde att jorden var platt är en myt från 1870-talet som har spridit sig. Ett helt gäng sådana här myter finns i vår kultur om hur kristen tro och vetenskap har befunnit sig i krig i relation till varann. Det är fel. Det är inte sant, helt enkelt. Sådana där grejer tar jag upp här. Så att det här är dynamit i relation till den historierevisionism som vi har vant oss vid. Och som innebär att kristen tro i stort sett inte spelat någon som helst roll. Eller rättare sagt varit en fiende och ett motstånd mot rationalitet och vetenskap. Det är inte sant. Inte alls. Motsatsen är fallet. Utan Jesus ingen mobil i fickan. Det är förmodligen så det förhåller sig. Så varenda ung person borde kanske inte veta om de här sakerna. Ärligt talat. Det var lite reklam för den. Så. Sen har jag varit redaktör för en bok som heter Gud och hans kritiker. Är du intresserad av nyateismen och den debatten, Richard Dawkins och dem, då är det här tillsammans med ateisten som visste för mycket. Den är rolig att läsa, innehåller många slagfärdiga poänger mot den nyateistiska retoriken. Här får du lite mer när det gäller den nyateistiska argumentationen. Den lite djupare argumentationen, den som är värd att ta på lite större allvar, försöker vi besvara här. Det är jag, Stefan Gustafsson, Ray Baker och ytterligare ett gäng vänner till mig som har skrivit då många kapitel. Jag har skrivit flera kapitel också. Bland annat ett kapitel om Gud och bevisbördan. Frågan om bevisbördan är ett sånt där S i rockärmen som ateisterna slänger fram när man diskuterar Guds existens. Och ateisterna säger, ja, du kan ha mycket bevis som helst, men de når inte hela vägen upp. Du har inte bevisat en gång för alla att Gud finns. Och det betyder att eftersom du har bevisbördan och du inte lyckats med att bevisa det en gång för alla, så vinner jag på walkover. Det är ungefär vad ateisterna säger, va? Och det där argumentet analyserar jag. Och i mina egna ögon så underminerar jag det på ett sådant sätt att diskussionen är över. Nu är jag part i målet, men det är min bedömning. Och den står jag för till 100%. Nåväl, sådana där saker finns i den boken om det skulle vara av intresse. Nu är det dags att börja. Då kör vi igång. Ni märker att jag blir mer intensiv nu när jag tog av den här, va? Kan jag liksom... Vad sa du? Mindre finländsk, ja. Mer... Är jag mer svensk då, eller? Mer amerikansk kanske. Ja, en sak som jag märkte var att när jag pratar med er finlandssvenskar här och ni säger så här, ja ni svenskar, ja, ni är trevliga, men ni är också lite ytliga. Och har man en finlandssvensk vän, då har man en vän för livet. Men det kan man aldrig veta om en svensk. Sådär, va? Sådana där saker säger ni till mig. Och då är det så, ska ni veta, att sådana där saker säger vi i Sverige om amerikaner. Vi säger precis samma sak om amerikaner. Jag undrar vad ryssarna säger om er. Eller är det västerna kanske som säger något om er? Jag vet inte om det går. Hur går det sen då i Sibirien, Alaska? Hur ska vi prata om det? Inte vet jag. Hur som helst, det är intressant i alla fall att höra de där generaliseringarna. Intelligent design då. Det är ett cirka 30 år gammalt tvärvetenskapligt projekt. Jag hävdar att det är tvärvetenskapligt, alla håller inte med om det förstås. Men enligt sig själva är de det, så att säga, de som förordar intelligent design. Det är ett försök att rigoröst, noggrant, alltså definiera design och tillämpa den definitionen på andra discipliner. Design handlar nu inte om interior design, det handlar inte om IKEA och såna här saker, utan det handlar ju om att ringa in såna mönster som med hög sannolikhet kommer från intelligenser. Det är liksom det handlar om. Och det berör discipliner som informationsteori, alltså vad är information, hur kan man gå att kvantifiera information, och så det finns massa beräkningar kring det och teorier om det. Inom biologin förstås, vi har DNA, vi har cellens komplexitet, många sådana saker inom biologin som man inte kan förstå med mindre än att man tar kanske ingenjörens tänkande eller informationsteknologi till hjälp, så att säga. Software, datavetenskap och så vidare, programmering och sånt där hjälper en att förstå DNA-koden till exempel. Astrofysik, där man då tittar då i synnerhet på universums finjustering, som då tycks vara ett exempel på en balans som är så fin och som möjliggör liv att det ser verkligen ut som någon som har siktat. Det ser ut som att det finns en intelligens bakom. Matematik förstås, för man räknar ju på en hel del av de här sakerna, försöker göra det. Sannolikhetslära och sånt där. Så sådana discipliner berörs här, och som jag liksom hintat lite grann här, så härledning till design, alltså där man försöker på något vis fundera, har det här hänt av rent naturliga orsaker? Var det, ramlade Mr. Smith så att säga ner för stupet, eller blev han knuffad? Är det en intelligens som ligger bakom händelseförloppet, och går det att på något vis upptäcka det? Eller är det rent naturliga orsaks- och verkanssamband, så att säga? Den distinktionen finns i flera discipliner, och om den distinktionen inte är meningsfull så upphör på något vis flera av de här. Då kan inte de här disciplinerna existera. Kriminologi till exempel. Eller arkeologi. Det är också en sån där sak. Någon hittar något som ser ut som en pilspets. På våra museer så har vi montrar fyllda med stenar av olika former. Där man då säger, titta, varför ligger de i den där montern för? Jo, därför att det fanns en intelligens för ett gäng tusen år sedan som formade den där stenbiten. Så att det nu ser ut på det här sättet. Det är dess design som gör att vi idag stoppar in den i en monter och skriver någonting och tittar på den och tycker fantastiskt, va? Hade det inte funnits en designer där långt bak, någon stenåldersmänniska som högg med andra sten och försökte forma den där. Om vi inte tror att det har hänt, och om vi inte tror att det är upptäckbart, så att säga, flera tusen år senare, då hade vi inte lagt dem i en monter. Så arkeologi till hög grad bygger på att vi kan göra den här typen av härledningar. Och det allra tydligaste och bästa exemplet tycker jag är SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Ni ser ju att det är ett E och ett T där. ET, ET, found home. Det här är verklig forskning och verklig vetenskap. Det är inte New Age-inspirerat flum. Sånt finns också, men det här är inte det. Utan här har man investerat miljoner dollar i, om det är Harvard och Princeton och några av de här, för att skapa då forskningscentra som lyssnar av rymdens radiobrus. De signaler som når allra längst, radiosignaler, de lyssnar man av för att se om man kan hitta något annat än brus. Man vill hitta några signaler som vittnar om ett intelligent ursprung. informationsbärande signaler på något vis. Och om man inte kunde göra skillnad mellan brus och informationsbärande signaler, om man inte så att säga hade rätt att göra, eller intellektuellt sett eller teoretiskt sett kan göra härledningar till design, så är hela den här forskningen totalt dödfödd redan från början, va? Så SETI vittnar om att det här är en legitim härledning, så att säga. Ett legitimt sätt att tänka. Intelligent design då, nu finns det ju flera förespråkare, men jag valde Michael Behe som representant här. Och hans bok Darwin's Black Box, som vi ska titta på. Vi ska titta på några andra personer sen, men vi börjar med honom. Michael Behe är professor i biologi och har varit starkt darwinistiskt troende, eller vad man ska säga, under hela sin studietid, hela sin doktorandtid och så. Och sen när han så småningom läste då Michael Dentons bok Evolution, a Theory in Crisis, så blev han arg, för han kände: här har jag blivit lurad. Här finns det vetenskaplig kritik mot den teori som man säger har blivit i det närmaste vetenskapligt bevisad på ett slutgiltigt sätt. Varför har jag inte fått höra talas någonting om den här kritiken, den här vetenskapliga kritiken? Michael Denton är genetiker från Australien och som har då samlat en massa med kritik, kan man säga, i den här boken då från 1983, tror jag den är. Då blev han arg och började undersöka saker själv, och det resulterade i hans bok Darwin's Black Box, som av somliga har ansetts vara en av de 100 viktigaste böckerna under 1900-talet. Jag tror att det var National Review of Books eller vad det var som stoppade in den där. Så nog finns det de som upplever att den är revolutionerande, även bland de som inte är intelligent design-förespråkare då. Darwin visste ingenting om DNA, aminosyror, proteiner, cellens komplexitet. På Darwins tid så trodde man att en cell var ungefär som en liten geléklump, som en liten marmeladklick ungefär. Väldigt enkel att förklara, inget komplext, inget sådär, va. Och det gjorde ju också att övertygelsen att man så småningom vetenskapligt skulle kunna förklara livets uppkomst inte kändes som någon stor fråga. Är det en väldigt enkel sak som har uppkommit, så är det ju inte så svårt att föreställa sig hur det skulle kunna ha skett. Ju mer komplext någonting är, desto svårare blir frågan: hur började det existera? Hur kom det till? Så att säga, är det väldigt enkelt, så blir det inte någon jättestor fråga. Och då har man väldigt stor tro på att även om vi inte kan förklara det här nu, så kommer vi kunna förklara det snart. Men nu har vi faktiskt lärt oss otroligt mycket om, eller rättare sagt, vi tror att vi faktiskt vet hur DNA funkar, hur aminosyror, proteiner, cellens komplexitet. Vi vet faktiskt, vi har detaljerna, de mikrobiologiska detaljerna för hur livet funkar. Och det skapar, enligt Behe, enorma problem för darwinismen. För Darwin så var cellen som den svarta lådan i ett flygplan. Ni vet, när man flyger ett flygplan och det kraschar, då letar man efter den svarta lådan, för den registrerar vad det var som hände, så att säga. Nu har vi så att säga den svarta lådan. Vi ser vad som händer i cellen. Inte att den kraschar, det är inte liknelsen här, utan vad händer innanför skalet, så att säga. Vad var det som hände? Vad är det som händer i en cell? Det har vi kunskap om. Det hade vi inte på Darwins tid. Vi har hittat den svarta lådan, så att säga. Nu har vi kunskap om de mikrobiologiska detaljerna. Och det är det som Behe, så att säga, utgår ifrån då. För det skapar problem för darwinismen. Vilken sorts problem då? Jo, det Behe talar om som oreducerbar komplexitet, eller irreducibel komplexitet, eller icke-reducerbar komplexitet. Det finns lite olika jag vet inte vilket, men irreducible complexity på engelska. Och det där låter ju väldigt komplicerat, men det är inte så svårt att förstå. Jag ska förklara så gott jag kan. Det är nog hans viktigaste begrepp, och han menar då att, ja just det, vi tittar på orden här då. Oreducerbar betyder då att det kan inte brytas ner i sina respektive beståndsdelar med bibehållen funktion. Om någonting inte kan reduceras, så då är det en helhet, en klocka. För att vara en klocka så kan du inte reducera den. Du kan inte ta bort de olika kuggarna och lägga dem var för sig, för då är det inte en klocka längre. Den är i den meningen oreducerbar. Så att säga. Ja, du kan förstöra den, du kan plocka isär den, men den upphör då att vara en klocka. Så som klocka är den inte reducerbar. För den upphör att vara det då. Den tappar sin funktion, så att säga. Bara när du plockar bort ett enda kugghjul så tappar den det. Komplexitet då är när någonting består av flera delar. Det är komplext. Ju fler delar, desto mer komplext. Så oreducerbar komplexitet är då när flera olika delar behövs simultant för att få en funktion. De behövs på samma gång. Klockan är ett bra exempel på det. Ett urverk med massa kuggar och sånt där som sitter ihop på ett intrikat och delikat sätt, så att säga. Och de olika delarna är helt, så att säga, beroende av varann i en viss mening. För att respektive del ska funka som den ska, så måste de andra delarna funka som de ska och sitta på plats och så vidare. Och då får du en helhet som fungerar. Och de olika delarna behövs simultant. Det är det han menar med oreducerbar komplexitet. Och hans illustration som han använder är råttfällan då. Så nu förstår du rubriken. Ja, råttfällan. Här har vi en råttfälla. Och den består, nu vet inte jag om mitt namn på de olika delarna är riktigt då, men fem delar. En platta, den här träplattan. En fjäder som ger kraft åt bygeln, det är bygeln som tar död på råttan eller musen. Och en stång kallar jag det för, det är den där som håller bygeln på plats. Och ett lås, det är det där lite tennfärgade där. Och det är på låset då, eller vad man ska säga, som man sätter dit ostbiten. Så vi skulle ju kunna säga att det är sex bitar som behövs, en ostbit också. Men jag struntade i den. Poängen då här är att om du tar bort en av dessa så kan råttfällan inte fungera som den ska. Man kan ju tänka sig en råttfälla där man, så att säga, bara tar den där stången och vässar till den så att den blir väldigt vass, och sen använder man den och så på något vis försöker liksom spetsa musen eller råttan på något. Det går ju liksom att försöka hitta alternativa sätt att fånga råttor på eller ta död på dem eller någonting sånt där med någon av de här delarna. Men poängen här är att det här sättet att ta död på en råtta på kan inte ske med mindre än att du har alla fem delarna på plats så att de sitter ihop på rätt sätt. Tar du bort en av dessa så kan inte den här funktionen av att ta död på råttor bli verklighet, va? Och det betyder då att du har en femtedels eller två femtedels eller tre femtedels eller fyra femtedels råttfälla, så har du noll i funktion. Det är tanken då. Medan du behöver fem femtedels råttfälla för att få funktion ett. Så funktionen är binär. Den är påslagen eller avslagen, så att säga. Medan då delarna är väldigt många. Och det är bara när den sista delen är på plats som funktionen slås på, så att säga. Det är därför som när Richard Dawkins säger att det är bättre med 5% syn än 0% syn, så blir det ju ett missförstånd här. Därför att du kan ha ett 100% öga och du kan ha ett 100% syncentrum i din hjärna. Men har du inte en 100% synnerv, så då kommer du inte se 5% eller 2%, du kommer se 0%. Precis noll. Du är blind om du inte har en synnerv. Spelar ingen roll om du har ett 100% fungerande öga. Förstår ni vad jag menar? Och här har du, om du då bara tar de tre, syncentrat, synnerven och ögat, så är det tre separata saker, ja, de sitter ihop, men det är tre funktioner, tre organ eller vad man ska säga, som måste sitta ihop på rätt sätt. Och de i sin tur, ögat, består av en massa olika delar som måste finnas på plats. Jag föreställer mig, det är väl ingen som vet precis, men att syncentrat i hjärnan måste ha flera olika komponenter eller så, som funkar på rätt sätt. Och synnerven likaså. Så det här skapar då ett problem för darwinismen, eftersom biologin innehåller många råttfällor. Väldigt många system i biologin funkar på det här sättet, tycks det. Behe tar upp blodleveringssystemet och han tar upp flera olika system som finns då. I stort sett nästan alla system i organismer har en form av oreducerbar komplexitet. En bil till exempel har det. Du behöver fyra hjul, du behöver en kardanaxel, du behöver en motor. Om du tar bort en av de sakerna så slutar bilen att funka. Sen har du saker som är extra då. Bilstereon, tar du bort den så gör det ingenting. Den är inte en del av den oreducerbart komplexa bilen. Karossen kan man ju faktiskt klara sig utan också. Åka runt, det blåser lite mycket och sådär, men det går ju faktiskt att ta sig fram och så. Men tar du bort ett av hjulen på en fyrhjulig bil, då kan du inte åka med den. Då måste du placera ett hjulet i mitten, framhjulet till exempel, och få en sån här fransk trehjulig bil. Men då måste du göra en förändring. Tar du bara bort ett hjul så slutar det att funka. Du kan inte åka med den. Ni förstår tanken, va? Och biologin är proppfull av just den här typen av system. Och det Behe då, hans första frågeställning är: hur kan en blind process, för evolutionen, den naturalistiska evolutionen är ju blind. Det är ju precis poängen med den. Den ser inte, den tänker inte, den planerar inte för framtiden. Och tänker, oj, nu blev det en mutation, den kan vara bra att ha för något syfte längre fram. Nej, den är inte bra att ha. Det är bara om den är bra att ha för direkt överlevnad som den sparas. Annars så rensar naturliga urvalet bort det. Varför hålla på att producera en variant eller något nytt protein eller så som inte har någon funktion? Det kostar bara energi att hålla på och ha den där proteinet med sig hela tiden i onödan. Förmodligen så gör det organismen mindre effektiv än de som inte har det här extra proteinet. Så va? Och i synnerhet om du ska få ytterligare flera komponenter så rensar ju naturliga urvalet bort det här. Hur kan en blind process, mutation och naturligt urval spara slumpmutationer för att en oreducerbart komplex struktur ska kunna uppstå i framtiden? Det verkar väldigt märkligt. Det är hans första frågeställning. Och i sin bok Darwins Black Box så svarar han på det. Han ger det vanliga svaret, nämligen darwinisternas svar här. Kooptering, co-option kallas det för. Och det är då tanken, jag försökte illustrera det här, men jag är så dålig på att göra PowerPoint-slider så jag lyckades inte riktigt. Så ni får lyssna på mig och titta på mig istället. Men tanken här är då att om du tänker dig en råttfälla igen, så vi tar det som ett exempel, så är det då fem delar. Om du då tänker att de här fem delarna motsvaras av fem platåer i en trappa. Och högst upp har du den färdiga råttfällan och längst ner så har du ingenting. Och den första platån så har du den här plattan, då, träplattan, låt oss säga. Så att den här träplattan kommer till på något vis. Ja, då har du den. Du kan ju inte fånga möss eller råttor med den. Men, säger darwinisterna, bildligt talat nu då, du skulle kunna använda den som ett dörrstopp. Stoppa in så att liksom så va. Sen kommer det till en bygel, det är platå nummer två. Vad kan man använda en sån här platta med en bygel på? Ja, man kan ju lägga kanske, man kan lägga en rostad macka på den. Och då blir det som en liten skydd så inte den glider iväg. Så här. Ja, men det blir som ett litet skydd för det är fett och sådär som blir. Så att det är den funktionen. Och sen lägger vi till en sak till, och på respektive platå så försöker vi hitta på helt nya funktioner som inte handlar om att fånga råttor överhuvudtaget, utan som handlar om kanske något helt annat, men som har någon sorts av nyttig funktion på något vis. Och på det där sättet tänker man sig då att därför så sparar organismen den där saken, eftersom det ändå har en annan funktion, en bra funktion, fast på något annat område, på något helt annat sätt. Och sen då sista steget, från fjärde till femte steget, då kommer det till den där femte saken av en slump, och då funkar det helt plötsligt som en råttfälla. Aha, vad bra, då är det den funktionen som gäller. Det är vad kooptering betyder. Och då är det så att intelligent design-rörelsens maskott är det som kallas för bacterium flagellum, ett bakterieflagell, som är då en svans på en bakterie som funkar som en utombordare som snurrar väldigt snabbt och som är en propeller, kan man säga. Den där propellern innehåller ungefär 40, jag tror att det är 40 proteiner, 40 delar som sitter ihop som legobitar ungefär. Och det tycks som att tar du bort en av dem, det verkar som att du kan ta bort vilken som helst av dem, så slutar den att funka. Det verkar vara ett system som är oreducerbart komplext och består av 40 delar. Det här tycker de har varit en sån bra illustration, så bakterieflagellen har blivit något av ID-rörelsens maskott. Du hade någon bild på det, tror jag, Pekka, tidigare. Och då är det så att det finns en annan bakterie som har en liten spruta som kan spruta in gift emot fiender och så, va. Och den sprutan består av 10 proteiner som motsvarar ungefär 10 proteiner i bakterieflagellen. Och då säger man, aha, på platå 10 så har vi en annan funktion. Då kan den här bakterieflagellen, vi kan bryta ner den så att säga och ha 10 proteiner kvar, och då funkar det som en giftspruta. Aha! Och så säger man, nu har vi bevisat kooptering. Att bakterieflagellen visst kan ha utvecklats genom alternativa steg. Så alternativa funktioner på respektive steg. Och då svarar ID och säger, ja, men det är ungefär lika dumt som att säga att det har funnits en landtunga mellan Los Angeles och Japan, och beviset är Hawaii. Det räcker inte. Du måste hitta fler öar längst med det här stråket. Du måste visa på något vis att det räcker inte med. Dessutom så tror evolutionsforskarna att den här sprutan inte är ett steg på väg mot bakterieflagellen, utan snarare att en bakterieflagell har, så att säga, devolverats, avvecklats i sin funktion och blivit en sån där giftspruta. Så att och dessutom måste det till modifieringar och så för att det ska funka precis då. Men hur som helst, det är då Behe pekar på är att han frågar, var är bevisen för att kooptering verkligen har skett? Var är de empiriska detaljbeskrivningarna av hur det gick till? På engelska, where are the Darwinian pathways? Hur ser den darwinistiska stigen, utvecklingsvägen ut? Därför att påstår du att det är vetenskapligt säkerställt att evolutionen har ägt rum, då måste du visa på en empirisk story. Du måste beskriva empiriskt hur det gick till. Och nu har vi detaljerna. Vi vet hur komplext det här är. Och då får du faktiskt leverera, om du påstår att det här har hänt, så får du leverera en bevisföring som åtminstone täcker upp kanske hälften eller åtminstone en tredjedel av de här platåerna. Och gör det troligt att den här utvecklingen faktiskt har skett. Och tänk efter, om det nu är så att det i verkliga livet har funnits många organismer som då faktiskt har varit på respektive platå, som har haft respektive funktion och så vidare, då borde det i rimlighetens namn finnas åtminstone några sådana exempel kvar. Sådana organismer som har 7 eller 11 eller 19 eller vad det nu kan vara, proteiner gemensamt med bakterieflagellens 40, men där på nivå 7, 11 eller 19 så är det en helt annan funktion. De har hittat en som de tror kan vara på nivå 10. Men det räcker inte, säger Behe. Du har inte bevisat det i och med det. Du har inte bevisat en landtunga mellan Los Angeles och Japan bara för att Hawaii finns. Det räcker inte. Det är inget empiriskt bevis. Det är en hypotes, det är en gissning, men det är absolut inget bevis. Långt därifrån. Behe har då letat efter detaljbeskrivningar från darwinistiska detaljbeskrivningar på de här olika systemen. Och en del system har ju kanske 100 delar, inte bara 40. En del, och dessutom är det så att den oreducerbara komplexiteten kommer i flera nivåer. Så att du har ett system som är oreducerbart komplext som sitter ihop med andra system som är oreducerbart komplexa. Och de sitter ihop på ett oreducerbart komplext sätt. Så du har liksom oreducerbar komplexitet ungefär som en maskin i en fabrik. För hela fabriken är oreducerbart komplex. Om en maskin slutar att funka så upphör hela produktionen. För allting stoppar upp vid den maskinen. Och den maskinen i sin tur består av massa olika delar som en vital komponent, en oreducerbart komplext så att säga, komponent, tas bort. Så slutar den maskinen att funka och då slutar fabriken att funka. Du har enorma system på det här sättet i det verkliga livet. Varenda cell är en sån fabrik som består av i sin tur då maskiner som är oreducerbart komplexa eller har en kärna av oreducerbar komplexitet. Och då undrar Behe, om nu allt det här har kommit till genom darwinistisk utveckling, alltihop. Okej, where's the evidence? Var är bevisen för det? Det är en massa sådana här system som man måste då påvisa har blivit till genom kooptering. Va? Och det Behe säger är att han hittade en avhandling eller om det var en artikel om det här. Och sen ytterligare en eller två som i stort sett har kopierat det som den första sa ungefär. Och det i sig var väldigt tunt. Alltså det var inte något som förklarade hur det här har gått till så, utan det var liksom ett litet försök att åtminstone adressera frågeställningen. Va? Och det är då liksom finns hundratusentals artiklar vetenskapliga om darwinism och böcker och alltihopa. Men man har liksom inte brytt sig om att förklara det här. Utan det man gör är att man tar levande organismers ögon och så kollar man vilken är mest komplicerad och så sätter man upp det i ett trappsteg. Men man har inte tittat på de mikrobiologiska detaljerna för att se protein för protein. Liksom. Finns det någon realistisk väg framåt här? Man har inte brytt sig om det. Kanske därför att det inte går. Därför att man inte har det. Så Behe är väldigt cool i det här och väldigt övertygad om det här. Att nej, men det finns inte. Och det kanske kan finnas. I princip så är han ju öppen för att ja, fine, men ge oss det då. Så faktum är att nu har darwinister börjat att försöka producera såna här artiklar. Och då kritiserar ju ID-gänget de artiklarna och säger, men hallå, det där är ju inte på långa vägar det vi frågar om. Utan man liksom extrapolerar och man gissar och man, ja men det skulle kunna varit så, man kan tänka sig att och så vidare. Och det är inte vetenskap på det sättet. Alltså, det blir ju inte bevisat eller påvisat genom att man säger vi kan tänka oss att. Det var Behe. Den andra, i mina ögon, viktiga figuren, det är de här två som jag tycker är de viktigaste. Det är William Dembski. Och nu har ni koll på oreducerbar komplexitet. Har ni fattat vad det är nu? Känns det som att ni... Är det någon fråga på det just? Okej. Okay.
Jag tänkte bara det här med öga. Och skulle du förklara då det här med en öga? Jag menar, man ser med öga. Vad har det öga gjort innan?
Ja, vad kan ögat ha för alternativa funktioner innan det började se? Ja, du. Jag har inte fantasi nog för att veta hur man ska... Det kanske du vet hur man... Nej, en fråga, en tanke.
Inte bara hur vet man om det har de här två optionerna, att det liksom har olika funktioner. Hur vet man då att när du har fem delar i något så ska man nödvändigt vara? Varför lägger du inte en check för det?
Jo, men det är klart att det skulle en evolutionist inte, en darwinist skulle säga, jo men ögat kan ju fortsätta att evolveras till ytterligare någonting bättre, eller alla de här systemen skulle kunna förbättras ytterligare eller kanske få alternativa funktioner och sådär. Den vägen stänger de ju inte. De säger att ja, men evolutionen har ju bara nått så här långt just nu. Men vi får väl vänta några miljoner år så får vi se vad som har kommit till då ungefär. Om det nu finns någon som kan se det då. Och så va. Så att de stänger absolut inte den vägen. Det tror jag inte. Nu då har vi pratat om oreducerbar komplexitet. Nu kommer det andra viktiga begreppet i intelligent design. Och det är det som William Dembski har utformat i sin doktorsavhandling The Design Inference. Och det huvudbegreppet kallas för specificerad komplexitet. Och oreducerbar komplexitet är egentligen en version av det här. Men det här, specificerad komplexitet, är ett mer generellt begrepp. Och det fångar bättre liksom, helheten, eller vad man ska säga, i den ambition som intelligent design har. Det här är det viktigaste begreppet, skulle jag säga. Specified complexity. Ja.
Alla de här typerna nu som du hänvisar till i intelligent design, alltså är det kristna de där? Eller finns det någon som är inte kristna som håller på och funderar på sådana här saker?
Ja, just de här två råkar vara kristna, höll jag på att säga. De flesta är kristna. Behe är väl, jag tror han är katolik. Visst är han det, va? Är han ortodox? Har han blivit? Nej, han är katolik, ja. Och Dembski är väl evangelikal, tror jag. Protestant, evangelikal, jag tror det. De flesta här är ju kristna. De som jag känner till med säkerhet som inte är det, det är Jonathan Wells som är med i Moonkyrkan. Och det har man väldigt svårt att tro när man träffar honom, för han är så otroligt smart och duktig och förnuftig på alla vis. Och så är han med i det jag tycker är en helt knäpp sekt. Men i vilket fall som helst, det är han. Och Berlinski är väl, jag tror inte att han är ortodox jude, jag tror han är sekulär jude, men liksom mer agnostiker sådär, och sån där sanningssökare. Så. Det finns en ateistisk filosof som heter Thomas Nagel. Han ingår inte i det här gänget. Men han har skrivit om intelligent design. Och skrivit att intelligent design-förespråkarna blir mobbade. Och det är helt orättfärdigt därför att de har ett case. Så han har börjat ändra sin ateistiska filosofi. Inte bara på grund av det här, men kanske delvis på grund av det. Och på grund av andra problem i filosofin. Så han håller på att lämna en sorts, ja, den vanliga typen av ateism och drar sig mer mot någon form av panteism, kan man säga. Alltså medvetandet finns inbakat i själva materian. Så det är medvetande filosofi mycket som han tittar på. Men han är väl, det är väldigt kul med de här brutalt ärliga ateisterna. Och Thomas Nagel är i mina ögon en sådan. Så men som sagt, det finns någon, jag har hört att Michael Denton också skulle vara agnostiker, han som skrev den här första boken 1983 om Evolution, A Theory in Crisis. Jag glömde bort vad den hette, hur som helst. De flesta av dem är kristna, ja. Paul Nelson är kristen och ungjordskreationist och är med i det här gänget. Så att de tar ställning i andra frågor också, men gör då en rågång och säger det här är inte en del av intelligent design-teorin. Det här är min personliga hållning eller det jag tror utöver det här och som jag vill argumentera för. Men man drar en viss rågång där för att det finns en tanke med att det här projektet ska stå på egna ben, liksom. Och man gör vetenskapliga anspråk här. Så komplexitet, samma sak som tidigare, låg sannolikhet. Eller man kan likställa det med låg sannolikhet. Någonting väldigt osannolikt. Ju fler delar som sitter ihop, desto mindre sannolikt var det att du fick den grejen. Sen har vi specifikation. Och det kan man beskriva som en matchning mellan ett utfall och ett redan känt oberoende mönster. Och det där kanske låter komplicerat. Men häng med här så tror jag du kommer förstå. Exempel 1. Om jag singlar en slant 100 gånger så får jag, och det blir slump hur jag skriver upp krona, krona, klave, krona, klave, 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 krona, klave, krona, krona, klave, så här, så skriver jag upp precis vad jag får 100 gånger. Då är det ett komplext utfall. Det är låg sannolikhet att jag ska få det utfallet. Och sannolikheten är 1 på 10 upphöjt till 29 ungefär. Och när man upphöjt till 29 då ska man alltså skriva 29 nollor. Eller 28 nollor blir det väl efter. Den där nollan i 10 är en av de där 29. Så visst är det så? Jag tror det. Ja. Så det är ju ganska många nollor då, va? Så miljarder har ju, miljoner har ju 6 nollor, miljarder har 9 nollor. Sen kan jag inte riktigt vad det heter, triljoner eller, ja, det är olika på engelska och svenska. Så det finns liksom, jag tror inte det finns något ord för någonting med 29 nollor, va? Jag tror inte det, ja.
Alltså är det här att det ska bli samma krona?
Ja, vänta nu, ja. Hold your horses. Nu då, om jag singlar slant på det där sättet och så ger jag kronan till dig och säger upprepa den här sekvensen. Och till allas förvåning så gör du det. Och så frågar man hur i all sin dag gjorde du det där? Och så säger du, nåja, det var väl slumpen. Det var ju slumpen första gången du gjorde det, Mats. Så varför kunde det inte vara slumpen andra gången när jag gjorde exakt samma sak? Nej, eller ja, i teorin kan det ha varit slumpen, men i verkligheten så var det fusk. Därför att det är låg sannolikhet och du härmar ett redan känt mönster som finns där oberoende av ditt utfall när du singlade slant. De här situationerna, det gör att vår intuition direkt kickar igång och vi säger fusk, fusk, fusk. Men hur i all sin dag gjorde han? Då kan du ju varit väldigt fingerfärdig. Du har 2 mynt, 1 mynt med krona, krona, 1 mynt med klave, klave. Och du har kanonbra minne så du kommer ihåg precis. Och du liksom fingerfärdigt lyckas liksom, och du lurar oss kanske. Eller så var det något övernaturligt som hände. Du kanske övernaturligt kan kontrollera. Du kanske har någon form av syndrom så att du kan liksom, du ser hur kronan ligger och så kan du knäppa den precis med den kraften så att det landar rätt. Eller du ser, eller du är så snabb så att du, ja, inte vet jag. Men hur du än gjorde det, och vi kanske inte vet hur, så är det väldigt rimligt att tro att din sekvens inte styrdes av slump. Utan design. På något märkligt vis så var det uttänkt. För din sekvens innebär att du siktade på min sekvens. Och i och med att komplexiteten är så hög, sannolikheten så låg och matchningen mellan mönstren så perfekt. Så menar vi att design är den överlägset bästa förklaringen. Den bästa förklaringen är design. Fusk, inte slump. Det är logiskt möjligt att det är slump, men det är inte förnuftigt att tro det. För det finns en bättre förklaring. Ett annat exempel, Mount Rushmore i South Dakota. Bergets form är komplext, men det överensstämmer också med ett redan känt mönster med former av 4 presidenters ansikten. Det överensstämmer med människoansikten, men ännu mer specifikt med 4 individers ansikten som finns på tavlor och mynt och såna här saker. Om ni tittar på, nu ska vi se, det fanns det en sån där pekare här nu? Du, det är du som, Pekka, som har den i fickan. Alltid redo. Kitos paljon. När man är i Finland så måste man ju få använda sin lilla finska som man har. Här till exempel då ser ni ju, det här mönstret är ju så att säga lika osannolikt som det här mönstret. Alltså, och då kan man säga, men den här osannolikheten då, det är ju ingen konstnär som ligger bakom den. Men det är en konstnär som ligger bakom den. Vad är skillnaden? Ja, det är inte graden av komplexitet, utan det är matchningen, specificeringen, specification. Och när du har stor komplexitet och specificering, det är då du menar att vi vet att det inte är naturen som har gjort de här. Och det vet man om 200 år också. Och det vet man om det blir atomkrig så alla människor utom några få dör och det finns inga dokument eller det finns inga sedlar och det finns ingenting sånt kvar. Så kommer de veta fortfarande att det här inte var naturliga orsaker som gjorde det här. Då drar du en designslutsats och den verkar överväldigande rimlig. Och SETI, som jag redan beskrivit vad det är ett jättebra exempel på specificerad komplexitet. Det finns en film med Judy Foster som heter Contact. Hon jobbar som SETI-forskare i öknen i Arizona. Åker omkring i sin Jeep där och pratar i mobil och sådär. Och så en dag så kommer det en signal från rymden. Alla primtal från 1 till 101 kommer från rymden. We got contact! Liksom, pratar hon där i sin mobil och så här. Nu blir det uppståndelse här och wow! Det finns utomjordingar, de har skickat det här och så här. Och så får de dessutom ännu mer information sen så de kan bygga en maskin som hon hoppar ner i och då möter hon sin pappa och så pratar hon och det händer bara några sekunder och det blir massa diskussion om det där. Det är hela filmen där. Så, fick du den? Jag tror att det är Isaac Asimov som har skrivit den bok som filmen bygger på. En känd ateist. Det är lite kul. Hela tanken här är ju då att du får information från en intelligens där ute. Nu är det ju förvisso så att man inte vet med 100% säkerhet att det faktiskt är E.T. eller hans kompisar eller något liknande som skickar det här. Det kan ju lika gärna vara några nya seländare eller ryssar eller någonting som skickar någonting via någon satellit eller någonting. För nu ska vi lura amerikanerna. Så här va. Det kan ju vara det, men nu är det ju faktiskt så att ryssar och nyzeeländare, de är intelligenta de också. Så det kommer från en intelligens lika fullt, bara att vi inte vet vems. Okej? Okay? Och det är precis, det här är en viktig distinktion, för ID säger vi vet inte vems intelligensen är. Vi säger bara att de här mönstren kommer från intelligens. Det är den bästa förklaringen. Men vems den är, det är inte längre en vetenskaplig fråga än en filosofisk eller teologisk fråga. Det kanske kan bli en vetenskaplig fråga en dag, kanske, men vi bedömer inte att det är det idag, säger de. Så information är en version av specificerad komplexitet. När du tar ett ord, låt oss säga ordet ö, en ö som Gotland eller Åland eller någonting, eller ja, det är många öar då, men huvudön. Åland där. Då är ju det ett ord, men det är också bara en bokstav, så det är specificerat så att säga att den där bokstaven betyder någonting speciellt så att säga utifrån ordböcker och så där va. Men det är inte komplext. Det är bara en chans på 29, det är inte jättekomplext. Men har du ordet Konstantinopel liksom eller något sånt, ett ganska långt ord med många bokstäver, då ökar ju komplexiteten. Visst är det, ni har 29 bokstäver som vi har i Sverige va. i alfabetet. Så det är ju en chans på 29 gånger en chans på 29 gånger en chans på 29 gånger en chans på 29 och så vidare. Varenda, så att säga, bokstav i ordet Konstantinopel. Och då får du hög komplexitet och du får ett ord som till sitt läte och sin stavning, så att säga, matchar ett redan oberoende mönster. Ordet för staden Konstantinopel, liksom. Information är specificerad komplexitet. Och när då vi skulle vi få sån information från rymden, då får vi specificerad komplexitet och då drar vi slutsatsen att det kommer från en intelligens. En tredje person som jag tycker är ganska viktig i idérörelsen är Stephen Meyer, som har skrivit en tjock bok som heter The Signature of the Cell. Meyer beskriver här då både sin egen personliga vandring, så att säga, hur han blev ID-förespråkare, så att säga, vad det var som hände i hans eget tänkande. Och sen beskriver han också väldigt ingående och väldigt pedagogiskt cellens komplexitet och DNA-koden och hur det här, hur de, så att säga, verkar i relation till varann. Och han tar bland annat upp hönan och ägget problemet. Proteiner behöver DNA för att bli till. Proteinen är ju, så att säga, eller om vi säger så här, aminosyrorna är de minsta tegelstenarna. Aminosyrorna sätts ihop av DNA i en viss sekvens, så det blir en sträng. Den där strängen förs ut till en maskin som, så att säga, trycker ihop den där till en struktur. Den där strukturen bestående av aminosyror är ett protein. Det proteinet har sedan då någon funktion, är som en stor, det är fel att säga legobit, för det är mera som flera legobitar som sitter ihop i en kloss, så att säga, eller i en struktur. Den sen i sin tur har en funktion, finns någonstans i cellen eller kroppen eller något sånt där, va? Och han beskriver det här, och då är det så att DNA, som vi då kan likna vid en CD-skiva, behöver proteiner, behöver då massa sådana här klossar som sitter ihop på rätt sätt för att kunna avläsa den här informationen. Du behöver, så att säga, du behöver en dator för den här skivan. En dator som funkar som den ska och som läser av den här informationen och som i sin tur skickar signaler till robotar eller maskiner som sedan producerar de här proteinerna. Det är bara det att datorn och roboten består också av proteiner. Så de proteinerna måste redan finnas på plats för att DNA ska komma till sin rätt och kunna bli använt överhuvudtaget. Så du måste ha proteiner först innan du kan använda DNA. Du måste ha en dator och en robot som kan utföra de här sakerna innan CD-skivan kan göra någonting, va? Men så poppar du in CD-skivan och så får du hela processen. Men då måste du ha dem på plats. Grejen är bara den att tvärtom är också sant att DNA... Så DNA behöver proteiner, men proteiner behöver DNA. För utan ett fungerande DNA så kommer inga proteiner att börja finnas, så att säga. Så du får det här hönan och ägget problemet. DNA behöver proteinerna och proteinerna behöver DNA. För inte ens proteinerna i datorn eller roboten hade funnits med mindre än att det fanns ett DNA som hade gjort dem. Så hur ska en sån process kunna kicka igång överhuvudtaget? Den är irreducerbart komplex eller oreducerbart komplex i en magnitud som är närmast ofattbar. Det här beskriver han väldigt suveränt, tycker jag. Nu har ni fått huvuddelen av ID. Som ni märker så svarar man inte på en massa frågor utan fokuserar på det jag tycker är grundfrågan, nämligen, och det de tycker är grundfrågan, nämligen de här processerna, de här strukturerna. Vad förklarar dem bäst? Naturliga processer eller krävs det en intelligens? Och egentligen så är inte de en motsats till varann. För ID-rörelsen säger ju inte att det inte finns naturliga processer. Det är klart att det finns massa naturliga processer. Frågan är, räcker de? Räcker de? Nej, vi behöver ytterligare ett instrument i verktygslådan. Annars så kan det inte funka. Och då lägger man till ID. Och på det sättet så har man en ganska avslappnad hållning i relation till darwinism och evolution. Och säger, okej, det kan vara hur mycket sånt som helst. Det räcker inte. helt enkelt. Och för mig blir det här viktigt av det skälet att hela den här diskussionen, sånt som vi har diskuterat nu, kan riskera. Det är inte alltid att det är så. Ibland kan det vara väldigt bra att ta upp sådana detaljer som vi har tagit upp. Men ibland så riskerar hela den här diskussionen att bli en diskussion där ateisterna smugglar in sin ateism bakom en massa argument om jordens ålder och sådana här saker. Och det tycker jag är onödigt. Jag tycker det är viktigt att vi fokuserar på det viktigaste. Sen kan vi ha diskussion om andra saker också. Nåväl. ID har då blivit kritiserat därför att darwinisten har börjat inse att ID säger inte, som ungjordskreationisten Ken Ham, att det här bygger på Bibeln. Ken Ham är jättetydlig. Han börjar med Bibeln, han bygger på Bibeln och han vill så att säga, ge ett vetenskapligt case för den bibeltolkning som han tycker verkar vettigast och rimligast. Och det är inte fel att göra det. Absolut inte. Men ID säger, vi börjar inte med Bibeln. Vi börjar med vetenskapligt tänkande. Och sånt vetenskapligt tänkande som finns inom kriminologi, arkeologi, CT. Alltså ett vetenskapligt tänkande som också inkluderar att vi kan dra en härledning till design, vilket vi redan gör inom vetenskapen. Och vi vill så att säga ringa in det ännu mer noggrant och sen tillämpa det på olika discipliner. Det här är vetenskap. Det är inget annat. Det är inte naturvetenskap i en kanske strikt mening. Det är tvärvetenskap, men det är vetenskap. Det hävdar de. En vanlig kritik då är att det här blir ju en version av kunskapsluckornas gud. God of the gaps. Det är ju för att vi inte känner till de naturliga processerna här som ni slänger in en designer. Nej. Så är det inte, svarar ID. Eftersom härledningar till design bygger på allmänmänsklig erfarenhet av mönster orsakade av intelligenser kontra mönster orsakade av icke-intelligenta rent naturliga orsaker. Det bygger inte på okunskap. Det bygger på kunskap. Det är ju för att vi känner till vad de naturliga orsaks- och verkanssambanden kan åstadkomma. Och det är för att vi känner till vad intelligenser kan skapa för mönster. Det är för att vi har all den kunskapen i bakfickan, så att säga. Det är utifrån den kunskapen vi drar slutsatsen att det här mönstret som vi nu tittar på måste förklaras av en intelligens. Den bästa förklaringen är intelligens, för det matchar den erfarenheten som vi har av det, och det matchar inte vår erfarenhet av vad rent naturliga orsaker kan åstadkomma, va? Slutsatsen beror inte på kunskapsluckor utan på grund av att före detta kunskapsluckor är fyllda. Det är en inference to the best explanation, en härledning till den bästa förklaringen. Något man gör inom vetenskapen hela tiden. Det är ett vanligt sätt att tänka inom vetenskapen. Bygger inte på okunskap. Det är en variant av det tidigare egentligen. Nej, det bygger på en positiv kunskap, inte bara på avsaknad av kunskap. Och det söker den bästa induktiva eller abduktiva förklaringen. Det är inte riktigt samma sak, men nästan. Eller skit i det, vill jag på säga. Induktivt eller abduktivt. Inference to the best explanation. Sen säger man då ibland att ja, men det blir ju en vetenskapsstoppkloss. Om alla skulle köpa intelligent design, då skulle vi ju sluta forska utifrån den darwinistiska förutsättningen. Och då kanske vi skulle missa orsaks- och verkan, relationer och förklaringar som darwinismen ännu inte upptäckt, men kommer att upptäcka. Tja, kanske. Men om ID stämmer och har på fötterna, vilket tycks vara fallet enligt mig åtminstone, så kan det bli på samma sätt som kemi som satte stopp för all kemi. Eller astronomi som satte stopp för astrologi. Det var goda stoppklossar. Om ID stämmer så kan det få en sån roll. Varför ska vi fortsätta att harva i en återvändsgränd? Ja, men det kanske finns någon väg framåt. Jo, men efter en viss tid så... Varför inte haka på en bättre förklaring när den finns där till hands? Hallå? Så gör vi ju alltid annars inom vetenskapen. Vi fortsätter ju inte med dödfödda teorier bara för att. Om det nu visar sig att vi har goda skäl att tro att de är dödfödda, va? Det är inte testbart, en väldigt vanlig kritik. ID svarar, jo det är det. Och då får man ju lägga till, det är inte testbart kanske på det sättet som experimentell vetenskap är testbart. Att du liksom kan direkt testa i ett experiment. Så kanske det inte är testbart. Men historiska vetenskapliga teorier som handlar om saker som har hänt, så att säga, är inte testbara på samma sätt som experimentell vetenskap. Men ID förutsäger till exempel att i stort sett allt skräp DNA har en funktion. Att det inte finns skräp DNA. Kanske pyttelite men inte mycket. Och det här är ju en sak som liksom håller på att gå i uppfyllelse, kan man säga. Och blir därmed ett test. ID förutsäger att det finns genetiska gränser för hur mycket resistenta bakterier kan evolvera. Det är en förutsägelse utifrån ID som kan testas. Går det att komma över sådana, så att säga, genetiska gränser för resistenta bakterier eller inte? ID förutsätter förekomsten av konvergent evolution, till exempel då pungvarg, gråvarg, vars skelett är nästan identiska, men de är långväga släktingar. Konvergent evolution verkar obegripligt, ärligt talat. Det är liksom, ja, det råkade bli samma. Men har du en intelligent designer där så kan du förutse att vi kommer stöta på en hel del konvergent evolution, till exempel. Det finns också forskning när det gäller cancer som utgår från ID-forskning. Och jag hoppas verkligen att mycket tydliga ID-utgångspunkter ska kunna leda till ny forskning inom cancerområdet, till exempel. Då skulle det vara helt otroligt, alltså. Men det pågår sånt. Och vi får väl se vad det kan ge för resultat. Det är inte vetenskap, är ju en vanlig kritik. Och då svarar man att det bör betraktas som ett tvärvetenskapligt projekt eller disciplin, eftersom andra vetenskapliga discipliner använder samma principiella sätt att tänka på, som exempelvis CT-forskning, som jag redan nämnt. Och att ID inte uttalar sig om den intelligenta designen, om det är en övernaturlig designer eller inte. Det är inte en del av den här vetenskapliga teorin eller hypotesen, om du vill. Även om ID pekar hän mot en övernaturlig designer, även om det skulle vara fallet, så borde inte vetenskapen styras av metodologisk naturalism, utan söka den bästa förklaringen oavsett vilken världsbild som för tillfället dominerar. Precis som darwinismen gjorde i relation till den teistiska världsbild som dominerade på hans tid. För darwinismen utmanade det paradigm som då rådde. Och att då säga, nej, du sysslar inte med vetenskap, Darwin, därför att din teori får bäring på vår livsåskådning. Aja baja, då är det inte vetenskap. Det är ungefär samma sak som kan hända här, eller som håller på att hända här, tror jag. Nämligen att ID utmanar den naturalistiska världsbilden, det naturalistiska paradigmet. Och då går folk bananas. Liksom. Och då blir man arg och upprörd. Men so be it. Liksom. Och då säger ID-förespråkarna, vi utgår inte från religiösa utgångspunkter. Vi utgår från allmänmänskligt tänkande, förnuftigt tänkande, som till och med tillämpas i andra discipliner. Vi utgår ifrån det. Vi har enbart vetenskapliga utgångspunkter. Även om vi har en personlig tro så är det ID-projektet något som enbart utgår från vetenskapliga utgångspunkter. Men det kan mycket väl få religiösa implikationer. Och om det är så, then so be it. Det har hänt förut. Och vad är problemet? Det är väl inget problem med det. Det kan vara lite jobbigt personligen för vissa. Men sån är tillvaron. Så de är lite kaxiga, så tycker jag. Preliminära slutsatser. Intelligent design bör betraktas enligt mig som ett legitimt vetenskapligt i bred mening projekt vars syfte är att utforska darwinismens gränser. Intelligent design bidrar med en hälsosam kritik mot darwinismen, vilket potentiellt kan skärpa och modifiera darwinismen. Det kan också potentiellt underminera den så pass mycket så att den inte finns kvar. Men den kan också överleva på nya modifierade sätt. Intelligent design är inte ett religiöst projekt utan som sagt utgår inte från religiösa premisser men kan mycket väl leda fram till religiösa slutsatser eller göra sådana slutsatser sannolika. Det var mitt föredrag. Nu har ni fått ID som i en liten ask höll jag på att säga. Det jag bedömer som det viktigaste och det mest centrala. Som en liten svart låda. Ja. Fylld med råttfällor och annat. Mm. Hör ni, tack.
Ja, tack Mats. Det är nog bra svar på frågan med den här råttfällan också. Så nu förstår jag det. Ja, nu skulle vi kunna ta en kaffepaus på en halvtimme. Och sen fortsätter vi med att ställa både våra talarna mot väggen med frågor.